precis som du beskrev nu när du berättade om när du såg Eat, Pray, Love och att du stoppade vissa citat där och skrev upp, så har jag ibland på din Instagram bara, men gud, nej men gud, det här är ju jag. Vet att någon gång skrev du ganska nyligen, i perioder är jag trött och typ utmattad, för jag kör så hårt vissa andra perioder. Och jag bara, men gud vad skönt att det finns fler.
Ja, exakt.
Och typ så här bekräftat, ja det är ju normalt att bli väldigt trött när man kör väldigt hårt.
Och det är okej. Men det är okej att erkänna för sig själv att vi är trötta. Och, men kanske lyssna till, vill jag vara så här? Det är väl det, den frågan man ska ställa sig. Och där tror jag också på det här med att man reflekterar.
Ja, det behövs.
För att det är ju först när du reflekterar om du gör, varför är jag så här trött nu? Vad är det jag har gjort som gör att jag har hamnat här? Och då när jag tittar på det, så är det då jag kan förstå så här, men okej, det här kanske jag bör ändra.
Mm.
Annars är det svårt att veta vad man ska ändra om man inte tittar tillbaka. Och är det så att man mår bra i en period och bara känner så här, fasiken, jag har hunnit med mycket och energin är på toppen då. Ja, vad är det jag har gjort då? Jag kanske har tränat mer eller jag har varit bättre på återhämtningen.
Ja, man behöver ju se över det. Alltså så här också liksom nästan lista upp så här, vad ger mig energi, vad ger mig inte energi? För ibland kan man ju vara i perioder där man gör så pass mycket av saker man inte får energi av. Och så undrar man varför det inte känns bra. Så det är ganska svart på vitt. Empower her.
Välkomna till Empower Her podcast. Det är jag som är Sanne Josefsson. Och jag är även grundare av klädmärket Sanna Alexandra Stockholm. Jag vill inte att kvinnor ska behöva välja mellan design och komfort, och det är därför vi fokuserar på sköna underdelar som du kan lita på dag in och dag ut och i olika skeden av livet. Jag startade en Power Hair podcast för att hylla kvinnor och våra unika resor med alla olika utmaningar vi möter på vägen. En Power Hair podden är mitt sätt att sprida inspiration, stärka kvinnor och visa att vi alla har potentialen att förverkliga våra drömmar och mål. Jag är också stolt över att berätta att huvudsponsor till Empower Her säsong 2 är Female Fund. Female Fund arbetar för att stärka kvinnor inom ekonomi och kapital. De vill skapa möjlighet för kvinnor att aktivera sig i investeringar, ägande, styrelser, bolagsledningar och ledande positioner i samhället. Jag vill tillsammans med Female Fund skapa förståelse för vikten av en jämställd ekonomi och eget sparkapital. Det gör vi genom att under säsongen belysa ämnet ekonomi och investeringar med våra otroliga gäster.
Välkomna till dagens avsnitt och faktiskt det sista för den här säsongen. Det är jag som är Sanne Josefsson och idag sitter jag här med en gäst som jag så otroligt gärna ville få hit och prata med. Hon är programledare, entreprenör, poddare, författare, föreläsare och en stor inspiration för mig. Jag pratar såklart om Kristin Kaspersen.
Tack. Oj, vad
välkommen.
Fint. Jag blev nästan lite generad.
Jag insåg att du verkligen är en... Du gör mycket saker.
Ja, jag gör verkligen det. Jag tänkte faktiskt på det i helgen när jag var nere på, i Göteborg. Mm. Och så var jag på det här Nordic Wellness-eventet. Jag hade föreläsning och hade ett pass då med Somamo. Så jag körde träningspass där nere. Och tänkte, gud, jag är liksom coolt det att gå här bland alla. Och jag har sån respekt för alla instruktörer som jobbar med det här jämnt. Mm. Jag gör det lite då och då. Men att vara i den miljön och nästa gång så är man på en tv-inspelning. Eller så sitter jag och gör en podd.
Men inte det kul?
Jo, det är jätteroligt. Det är lite splittrat ibland. För ja. Jag kan tycka att det känns som att jag har... Ibland kan jag känna att det var skönt att vara om jag hade liksom ett jobb. Så jag slapp vara så splittrad i huvudet. Så har jag svarat dem på det stället? Eller ska jag liksom dit nu? För det samlas inte liksom typ under en mailkorg utan jag har typ flera. Det är väl det som kan göra att det är liksom lite rörigt ibland. Samtidigt så skulle jag inte nog vilja göra på något annat sätt som frilansare. För att när det är, nej men som under pandemin till exempel, när liksom alla publika jobb försvann. Då kunde jag ändå hitta någonting annat att göra.
Mm.
Att kunna lite och mycket.
Men jag tycker det är coolt, för det känns som att, jag har ju sett dig på tv i många år.
Mm.
Men det känns som att du har kommit upp i nya former och alla former du kommer upp i är bra. Du förstår vad jag menar? Allt känns ändå så här autentiskt.
Ja, men jag tror, och det blir jag glad över att du säger, för att det är någonting som är viktigt för mig, att jag gör det som känns rätt för mig.
Mm.
Och det är också väldigt speciellt nu faktiskt. Jag vet nu med så här, när tv, man vet inte riktigt vet vad är tv på väg. Det här digitala tar mer över. Nu när liksom Let's Dance pausas, och det var inte självklart att jag skulle vara programledare utan det är ju Petras jobb, men jag hoppade in förra året. Men det blir liksom den typen av program som jag gör försvinner väldigt mycket. Och då är jag så här, okej, men jag är ju snart 55 och då får man kanske liksom bara acceptera att du inte är lika attraktiv inom den branschen. Men jag sitter här med 33 års erfarenhet. Vad ska jag göra med den?
Precis liksom. Så.
Och jag hade nästan så här, nej, men det är nog inte, det är nog någon annans tur nu. Ja. Vad ska jag göra då? Liksom. Men sen så bara händer det liksom, ja, men då kommer ett nytt program och de ringer och så ska jag väga och göra ett tv-program nu igen. Så att det är ju, men då har jag ju ändå så här, jag kan föreläsa, jag har kört mina träningspass, jag gör min podd, jag har någonting annat också.
Men när du föreläser, då föreläser du om hälsa i sin helhet?
Jag pratar väldigt mycket om ledarskapet i sig själv. Okay. För jag tror helhetshälsan, jag har ju skrivit då 5 böcker kring hälsa. Och första boken tänkte jag så här, jag kommer ju bara skriva en bok. Eftersom jag typ har dyslexi och aldrig skrivit en bok så kommer jag ju kanske inte få erbjudandet igen. Så då skrev jag väldigt mycket så här att det är flera olika delar. Det handlar inte bara om träning, det handlar om kosten, sömnen, återhämtning och alltihopa. Och sen har jag skrivit några andra. Men sen gick jag i ledarskapsutbildningar. Och som coachande ledarskap och NLP då, som är en teknik. För att coacha andra egentligen. Men jag gjorde väldigt mycket för mig själv. För att jag kände att jag ville bli bättre på att leda mig. Som mamma eller som i jobbet. Men framförallt så tror jag att du blir en bra ledare om du kan leda dig själv. Och är ärlig och sann i dig själv. Mm. Och det är där någonstans som är viktigt att då när jag gör saker så blir det autentiskt. Därför att jag är sann i det jag gör.
Det är så sant. Jag pratade med min pappa om det nyligen att vara ärlig mot sig själv och mot andra omkring sig, då är man ju egentligen helt fri. Mm. Alltså när man ska ta av de lagren av sig själv, när man inte har en roll eller man säger ja fast man känner nej eller man är supersocial fast man egentligen är trött. När man bara är den man är och är ärlig mot sig själv, så det är en ganska fri känsla i kroppen.
Absolut, och det är därför att du behöver inte, det tror jag var någon sån här, när jag kom till en punkt när jag började tänka på att jag ville vara verkligen sann mot mig själv och tycka om mig själv mer. Då kom det sig i att jag insåg vad många gånger man gör saker när man säger så här, jo men jag fixar, fast man egentligen inte har lust, man gör det för någon annan.
Precis.
Eller jag kommer för sent till jobbet men jag säger att jag tog en kopp kaffe för att det, även om det var kö. Men, alltså, nej, jag säger att det var kö för du var så, men själva verket tog jag en kopp kaffe hemma. Och då kände jag till att nej, jag tänker säga att jag tog en kopp kaffe hemma.
För att det också är okej.
Ja, och att så här, förlåt, men det var så himla gott det där kaffet. Så att jag bara var tvungen att ta en kopp kaffe till och då blev jag sen. För det välkomnar också andra att vara ärliga. Plus att jag behöver inte komma ihåg vad var jag sa förra gången.
Nej, så är det verkligen.
För att man är så rädd för att andra ska tycka att man inte är okej.
Ja, liksom, jag har på den senaste tiden jobbat jättemycket med att våga vara, jag ska inte kalla det svag, men kanske det kanske är så man känner sig, ja. Eller också sårbar, att man inte vågar säga som det är istället. Alltså, jag vet att jag kan sådär, om vi säger att jag inte orkar en kväll och träffa kompisar så kan jag dra världens utlägg om varför. Och nu på sista tiden så bara, jag är trött. Och sen känner man, shit, hur ska det här mottas? Och så märker jag att den personen var också jättetrött. Exakt. Det var inte så mycket mer så.
Nej. Och jag tror att det är viktigt att våga visa att jag, det här har ingenting med det att göra. Jag bara, ja, men jag är så trött. Jag orkar faktiskt inte. Och då kan nästan den andra personen känna, gud vad skönt att hon är så ärlig.
Men det är också, jag tänker att det finns väl inget skönare heller än att känna att folk omkring en är ärliga. För jag brukar tänka det, jag vill inte att någon ska sätta sig på en middag med mig om den egentligen var hemma. Mm. Alltså det är inte för min skull.
Exakt.
Och om alla tar ansvar för sig, jag skulle bara vilja, om du är jättesugen på att käka med mig, låt oss göra det. Men alltså, om du är trött, do you. Mm. Det är mycket bättre. Liksom, det är inte mig du ska plisa.
Nej, men det där är så, jag tror att det är viktigt, men jag tror att det är väldigt svårt, därför att vi har en förmåga att vilja, vi vill göra vårt bästa och vara väldigt många till lags. Och jag brukar prata om att man så här anpassar sig för de andra, istället för att tänka att man är följsam. Det är också snarare att man kan, är jag följsam så är det också lite grann för min skull. Mm. Att jag är så lite nyfiken på, ja men de vill det här, då kanske det är, det kanske är trevligt. Mm. Jag testar. Eller att jag tänker att jag gör det för deras skull. Alltså då har du en liten negation i det. Det handlar ju bara om att ändra ditt ego. Och det är det jag menar med att leda sig själv. Att jag kan faktiskt själv ändra min tanke inför det här. För att jag ska må bättre.
Precis.
Det är så lite som behövs i ens egen tanke för att minska stressen och oro. Alltså så här inombords.
Men mina följare och lyssnare vet ju sedan länge att jag brinner för, ja, men mycket av det du pratar om, som du själv är intresserad av. Hur blev du intresserad av, alltså, välmående överlag?
Nej, men jag tror att, dels så tror jag att det kom när jag blev mamma. Mm. För då insåg jag att det handlar inte bara om mig, men det handlar om mig. Mm. Därför att om det handlar om mig så tillvida att om inte jag tar hand om mig själv så kommer inte jag kunna ta hand om mitt barn. Om inte jag går före och visar att det är viktigt att man mår bra i sig själv så kan inte jag, alltså jag måste vara en förebild i det också. Sen har min pappa, han har ju träningscenter, startade träningscenter när jag var 10. Mm. För han är ju då, var ju elitidrottare med landslaget i fotboll och sen i Norge. Och sen så blev han sjukgymnast och startade träningscenter. Och han startade träningscenter för att han ville förebygga skador.
Ah, okay.
Han såg så många som blev skadade. Och där, ända sedan dess har jag ju förstått vikten av träning. Mm. Sen, man gör inte alltid som de säger, man gör som de gör. Och det kom ju efter ett tag. Men det har ju liksom matats in och jag har ju förstått att det är därför som det är viktigt. Jag vill orka vara mamma, jag vill orka göra mitt jobb, jag vill vara stark nog att åka skidor. Jag vill liksom, att det är därför det är viktigt att ha en bra hälsa. Men framförallt så var det ju när Filip, han var 3 då, kommer jag ihåg när jag kom hem från en tv-inspelning. Och så hade jag väl haft en dag som inte var jätte... jag var trött och tyckte att det var skit typ.
Det kan man känna, kände jag igår.
Ja, verkligen. Mm. Och så kommer man hem och så står den här 3-åringen och bara sträcker ut armarna och bara, mamma jag älskar dig. Och så bara känns det här, han gör verkligen det på riktigt. Mm. Och då kände jag så här, fast jag älskar ju inte mig på riktigt. Och där började nog min resa med det här att, hur kan jag hitta tillbaka till mig själv? Och det tror jag har att göra med att man liksom från tonåren, man liksom... titta på alla andra och ännu mer idag med sociala medier. Mm. Liksom, hur ska jag vara för att bli accepterad? Istället för att titta inåt. Vad vill jag göra?
Vad tycker jag om?
Vad tycker jag om? Inte vad man tror att andra. För du vet inte vad andra vill. Du bara tror att man ska vara
på. Och allt liksom på sociala medier. Mest är ju ett luftslott bara. Det finns ju inte så mycket sanning i det.
Nej, alltså,
de flesta lägger upp sina fina bilder. Och jag själv har lagt upp jättefina bilder när jag mått som sämst. Så att jag vet inte, jag tror både du och jag är ju i den branschen och kanske förstår det. Men innan man har gjort den resan med sig själv och kanske rannsakar lite vad man själv tycker om, då är det väl lätt att tro att det alla andra gör. Och att resa dit, det är det man blir glad av. Eller att köpa det är där jag kommer bli lycklig. Eller...
Exakt. Och det tror jag är jätteviktigt. Alltså, det vet jag många som säger så här, men varför kan inte du lägga ut bilder när du mår dåligt för? Och då känner jag att... Framförallt så är det därför att jag har absolut perioder där jag liksom kämpar med att må ännu bättre.
Mm.
Men när jag är i det, då är det så viktigt att jag lyssnar till mig. Mm. Vad är det jag behöver? Och om jag då lägger ut att jag känner mig lite förtvivlad i en situation, då är det så många som är snälla och bara, men tänk så här, eller gör det här och så här. Och det är fantastiskt, men jag behöver lyssna på mig.
Ja.
Och därför så drar jag mig tillbaka lite i det och jobbar med mig själv. Sen kan jag jättegärna berätta efteråt att jag mådde så här i en period och då gjorde jag så här. Om någon nu vill känna den. Men jag tycker inte att jag ska behöva lägga ut för att andra ska känna vad skönt att hon också mår dåligt ibland.
Du har ingen skyldighet till det.
Nej, absolut inte. Och sen kan jag förstå att det är liksom... Men, och det enda jag känner är så att om du inte mår bra och följer mig, då får du jättegärna avfölja mig. För det sista jag vill är att du inte ska må bra.
Men det där är intressant som du säger att... Jag kan också uppleva det med följare, att de vill gärna känna tack för att du säger att du också mår dåligt, då mår jag bättre. För mig som person skulle det inte hjälpa att någon annan skrev att de mår dåligt.
Nej.
Alls. Då är det tvärtom. Att jag ser kanske att vad andra gör för att få lite inspiration och kanske lite pepp. Och sen måste jag ändå gå till mig. För det kommer ju kvitta hur andra mår. Men det är ju ett enormt jobb. Innan man kanske, det är lite läskigt att inse att man har så mycket kontroll själv.
Ja, men det är läskigt, men samtidigt vad skönt det ändå är att vi har, det är så lätt att ta, eller lätt att ta ska jag inte säga, men det är att du kan ta ansvar för dig.
Mm.
Och ansvaret i att må bättre behöver inte alltid betyda att det är du som ska se till att du mår bättre. Det kanske handlar om att du tar ansvar för att säga, jag behöver hjälp.
Mm.
Jag behöver hjälp med barnen så att jag får vila.
Mm.
Jag behöver hjälp med att prata med någon.
Mm.
Men om inte du uttalar det så kan det vara svårt för andra människor att förstå att du behöver hjälp. Men därför ligger det också ett ansvar hos dig i det du behöver. Eller bara säga, jag är förvirrad, jag vet inte åt vilket håll jag ska gå. Kan någon hjälpa mig? Då har man i alla fall uttryckt det.
Ja.
Och det kan vara svårt ibland, men det går inte att gå runt och förvänta sig att folk ska förstå att du behöver hjälp.
Det är intressant att du säger att du kände att det blev extra liksom påtagligt allting kring ditt välmående när du blev mamma. Jag tror det är väldigt många som känner igen sig i det, och även jag. Men också det här med just gränssättningarna som kvinna. Jag tror det är väldigt många kvinnor som känner när alla andra mår bra, då mår jag bra. För det är så tror man att det ska vara. Men det kan bli en väldig börda och du kan ju inte alltid kontrollera alla mående runt dig.
Nej, och vad är det då vi visar våra barn?
Precis.
Att du behöver inte må bra, bara alla andra mår bra. Ja, är det det du vill att dina exakt barn ska
så
se?
Nej.
Nej,
det är så sant. Det blir så tydligt, för att jag tycker också att sen jag blev mamma så har det blivit så tydligt i, jag har den här, liksom jag har den här procenten energi. Det är olika varje dag, men utifrån en dagsform då. Jag kan inte vara bäst på allt en dag. Jag kanske inte kan vara både bäst på att vara mamma och på jobbet och fixa hemma. Ibland får det kanske bli mest fokus barn, ibland blir det fokus jobb och barn, men då blir det inte, det blir lite halvdant. Och hemmet kanske blir lidande. Det går inte att vara bäst överallt och göra allt.
Ja, du ska ju vara bäst på vad du.
Ja, precis.
Och den är ju viktig. För jag följer dig och inspireras också mycket av dig. Men kan också känna mig lite andfådd ibland. För att jag känner att du är så otroligt liksom begåvad och driven och barn. Och gör fantastiska saker. Och ibland känner jag så här, men alltså, hur orkar du? Hur får du ihop det? Men där är det viktigt att oavsett så är det ju så att man kan vara bra på många olika saker. Men det viktigaste är att du är bra på att vara dig. Mm. Och det är ibland att vara mamman.
Så är det.
Men att du har lyssnat till, anser jag i alla fall. Mm. Och det är okej att det är stökigt hemma.
100%.
Skit i det.
Och det är också en fin gåva att ge andra. När det kommer hem folk till en och så har man lite stökigt. Det är också en fin gåva till andra att se att så här ser det ut hos oss.
Exakt.
Det är okej. Ja.
Jag har ju däremot ADHD så att jag kan ju inte ha det rörigt. Alltså jag har så svårt att ha det rörigt runt omkring. Mm. För att då blir det rörigt i huvudet.
Ja, jag fattar.
Men det betyder inte att det inte är alltid rent. Eller rent som oftast, men inte stökigt. Men jag tycker att det är viktigt. Så här, vad är viktigt just nu? Jo. Sitta med mina barn och måla en stund. Eller om det är rent på golvet.
Ja, precis. Ja. Vad är prio liksom? Mm. Men när fick du den diagnosen?
När jag var 45.
45. Hade du anat det innan? Eller funderat över det?
Nej, jag hade väl kanske fattat att det var någonting. Alltså, jag hade liksom inte riktigt förstått. Det var ju egentligen det när jag utredde mina barn. Och insåg ju, och då kom väl Louisa Lin. För jag visste att jag hade liksom typ dyslexi, för det hade jag också utrett för då. Och då tittade hon, Louisa Lin som är en psykolog, och så bara, nej men du har ju ADHD, fattar du väl? Alltså, dyslexin är en konsekvens av att du inte kan koncentrera dig när du läser. Då kan man tro att det är så att du har liksom. Och sen så gjorde den här utredningen och det var ju ganska såklart. Men jag tror att min familj blev inte så förvånad över att det var så. Men jag vet ju, om jag tittar tillbaka så var det liksom i skolan. Jag kunde inte koncentrera mig. Jag somnade ju på vissa klasser och svårt att sitta still. Och var alltid den som hördes mest hemma. Och,
Var det om det var en lektion som var tråkig? Var det då du zoomade ut? Tyckte du att liksom, när det var som var kul då?
Ja, om jag är intresserad av någonting då kunde jag liksom hålla på hur länge som helst.
Hyperfokus,
men med religionen till exempel, då kommer vi hade trippellektion i religion. Men då krävs det att man gör liksom att, om man var liksom mer aktiv i på lektionerna, då var det en sak. Men om det var någon som stod där fram och pratade, nej men alltså, I'm sorry, I was out. Liksom.
För det är inte konstigt att det inte passar alla barn att sitta länge och bara lyssna.
Nej, absolut inte. Men, så det var ju, och sen har jag också sett att, ni vet, när jag gjorde Nyhetsmorgon så kunde jag sitta och läsa på manus då kvällen innan. Och sen på morgonen så kunde jag liksom ha jättemycket som jag inte kom ihåg, så var tvungen att läsa på igen. Mm. Och så kom jag ihåg att Anders, som jag jobbar upp med, han ibland på kvällarna gick ut och käkade middag innan vi skulle jobba. Och jag tänkte, men hur kan han gå ut och käka middag? Måste vi sitta och plugga på? Men han kom ju ihåg de här ämnena från förra gången, så han behövde inte läsa lika mycket.
Mm,
och där märkte jag att liksom, det där stämmer inte riktigt. Liksom. Jag tycker att jag pluggar, men det sätter sig inte på samma sätt. Men det fick jag ju förklaringen då, att det var ju det.
Känner du att det har varit ett liksom, problem, eller är det mer att du bara fick det svart på vitt där och då? Och kunde förstå det själv bättre.
För mig betyder det jättemycket att förstå det. Ja. Därför att jag har lagt så sjukt många timmar på att lära in på fel sätt.
Ja.
För att det som är fördelen, tycker jag, när man gör den här utredningen. Det är att du får svar på det här. Så här lär du in. Så att när jag har gjort jobb, då har de skickat material till mig i text. Och jag ska läsa det och kommer inte ihåg så mycket.
Nej.
Men hade vi suttit och diskuterat det först och pratat om det och sen läst.
Då skillnad. Okej, så då fick du sådana knep där.
Så det var ju liksom, jag sparar ju timmar.
Ah,
och det är rätt många timmar genom åren som jag har suttit och läst på och inte kommer ihåg något.
Kan det vara jobbigt också när man bara, men hur kan du nu och inte jag? Vad är frågan om?
Exakt.
Men hur ser din livssituation ut nu? Hur ser liksom en vanlig dag ut i ditt liv?
Gud, den ser ju liksom, den är ju väldigt. Ja, den varierar ju nästan typ varje dag. För att i perioder så är jag ju hemma och jobbar liksom, har ett kontor som jag går till. Tycker det är så skönt att gå ner och så här, leka kontor, brukar jag säga. För det är så sällan vi liksom, jag har haft det. Men jag får så mycket gjort. Och liksom det här att man har liksom arbetskamrat och inte jobbar själv.
Nej.
Till att jag i perioder är i Göteborg som nu. Den här veckan har jag 3 poddinspelningar, fotografering. Nästa vecka åker jag ut på inspelning.
Mm, det är fullt oss.
Så hela maj kommer jag vara borta i princip och ute på inspelningar. Och då
har du någon sån specifik morgonrutin som du alltid har med dig? Är det någonting som du ändå behöver hålla kvar vid under liksom alla olika de här inspelningarna och kontorsdagar och allt vad det är?
Ja, men som oftast gör jag har ju liksom, men det är också perioder kan jag känna, för att jag går ju upp ofta och en halvtimme innan och gör rörlighets, alltså säger yoga med rörlighet, och tar en kaffe framför tvn på yogamattan typ och stretchar lite. Men någonting som jag, och den kan komma lite till och från. Ibland om jag har tränat mycket så liksom vet jag att jag ska träna om 2 timmar. Då gör jag inte stretch på morgonen.
Nej.
Men någonting som jag har kommit på, jag älskar ju att få kaffe på sängen.
Mm.
Men det är inte så lätt när man lever själv.
Nej, just
det. Så jag har kommit på att det är ju lyx. För jag kan ju ge mig själv kaffe på sängen varje dag.
Hur? Du har en liten...
Nej, jag går ut och gör en kaffe. Och så går jag lägger mig och tänker, gud vad lyxigt att jag har gett mig själv en kaffe på sängen.
Det är lyxigt.
Istället för att tänka så här, fan jag måste göra min kaffe själv.
Nej, det är lyx.
Ja, och då kan jag ju bara vända, alltså det här apropå hur du tänker. Ja. Att liksom, tänk om någon kunde ha kommit in med den här kaffen till mig. Och jag tänker, ja fast jag kan välja precis vilken typ av kaffe jag vill ha.
Vilken tid.
Och så kan jag ligga där och knappa på tvn och bara...
Ah, och så är det tyst.
Exakt.
För det är alltid så här, jag brukar komma på mig själv ibland när tankarna snurrar eller man har fel mindset. Att så här, det är ett skift ifrån alltid till tacksamhet. Du har skrivit en bok som heter Tacksamhet, exakt. Så du vet ju allt om det. Men just att det är alltid bara ett litet skift i alla ens tankar.
Exakt.
Som den grejen, att så här, men jag kan ändå vara tacksam för att jag kan göra den.
Ja.
Men jag vet,
det är så sant
mindset
det där,
liksom. Är typ avgörande.
Det är ju det. Och där, det är också så här, när man pratar om det här med att det börjar ju med mig. Mm. Jag väljer ju mitt mindset.
Mm.
Jag kan tycka att så här, det var soligt igår när jag var ute i skärgården, var så otroligt fint. Och så ska man tänka så här, fasken, nu regnar det igen. Ja, eller så kan jag tänka så här, gud det gör ingenting att det regnar, för jag har så mycket att göra idag så jag inte vara ute i alla fall.
Precis så.
Alltså, vad ska jag, bättre att jag väljer en tanke som jag mår bättre utav än att fastna i en tanke. Jag tycker inte om att vara irriterad.
Nej, och det är också den tanken då som är lite negativ. Så får man ju en jobbig känsla i kroppen, sitter den där.
Mm.
Och den känslan kanske inte ens är befogad, för att du har tänkt kanske inte ens är sant. Det kanske bara är någonting som du har hittat på också.
Exakt.
Ibland kan man också, jag kan hitta på grejer ibland. Jag kan ju tro att, jag vet inte... Nu är det nog något fel på mig. Oj, det känns lite konstigt. Axel, jag kanske är sjuk. Vad för känsla får jag?
Mm.
Ren och skär oro. Ja. Och så speglar det hela dagen.
Exakt. Och det kan också vara en sanning som någon annan har sagt.
Ja.
Fast är det din sanning?
Precis.
Nej, jag tycker inte. Någon säger så här, fan, ska det skit att regnar? Fast jag tycker inte det. Ska jag gå på vad den säger då?
Nej, precis så. Och också i ens tankar. Jag vet att på sista tiden har jag funderat mycket över hur mycket negativa tankar jag tänker om mig själv. Eller elaka, hårda. Mm. Jag också ibland så här, men vad tänkte jag nu? Det där stämmer ju inte.
Nej.
Varför är du så? Varför tänker du så?
Vad tror du att du kommer ifrån du tänker så?
Jag vet faktiskt inte, men jag är ganska hård mot mig själv. Och det är konstigt att jag inte är hård mot andra, bara mig själv.
Mm. Men det tycker jag man förhör väldigt ofta. Ja. Att vi så, tänk om vi kunde vara lika snäll mot oss själva som vi är mot andra. Det tycker jag är en jätteviktig del i att leda sig själv bättre.
Ja.
Att säga snäll, för det är faktiskt ingen som hör om du säger snälla saker.
Nej, det är sant.
Hur många är så här, men gud jag kan ju inte lyfta på själv. Jo, det kan du absolut göra.
Ja.
Och tänka så här, fasiken vilken bra intervju jag gjorde idag. När jag går härifrån.
Precis
kan
så.
Du tänka, vad kul, vad skönt det känns. Och lyfta dig själv i det.
Det är min nya träning nu, att de gångerna jag har efter en intervju, skulle jag sagt si, skulle jag gjort så. Och så har jag kommit på att så kan jag alltid tänka.
Mm.
Nu kan jag väl istället bara tänka att, gud vad kul det var idag.
Ja.
Det var hur bra som
helst. För det är precis det du inte kan påverka, släpp det.
Ja.
Och fokusera på det du kan påverka istället. Liksom.
Det vill jag ju, jag vill inte att mina barn ska vara hårda mot sig själv heller.
Nej.
Jag hörde att Selma var det igår morse. Om det var igår kväll. Ja, men Frans och hon skulle slå straffar. Hon skulle slå en straff på honom. Den satte inte. Så kommer hon till mig och säger, mamma jag är så dålig på allt. Jag bara, är du? Vad menar du så här? Och så rabblade jag hur mycket saker som helst med henne som är bra. Sen var det inget med det. Men jag tänkte, jag måste börja printa in hennes röst här nu i huvudet. Vad hon kan.
Också en jätteintressant sak där. För att där är ju någonting. Jag var just på ett hockeyläger.
Mm.
Och pratade med föräldrar för några år sedan. Fredan Sjöström hade ett läger för många år sedan. Och då pratade vi om det. För då hade Louise Hallin återigen pratat om vikten av att vi lyfter våra barn. Och pratar mer om. Och bekräftar dem för den de är. Inte deras prestation.
Nej.
Och när jag satt med de här liksom föräldrarna så sa vi kan väl hjälpas åt. För det är någonting jag har funderat på sista tiden. Hur ska vi göra för att bekräfta våra barn i den de är? Och det, först blev det tyst.
Mm.
För att allting vi kom på var ju bara prestation. Mm. Istället för att säga, Det var som en pappa sa, så, men jag brukar som berömma honom när han har bett mig att klippa gräsmattan. Mm. Ja, säger du att han var duktig då, eller säger du att tack vad fin du är,
som hjälpte,
för det avlastade mig? Mm. Ja, just det. Alltså, så här, vi tror att när man säger att vad duktig du är ju just, det är den känslan vi har, att det får avlastning.
Man tror att man är snäll då på ett
precis.
Sätt.
Ja. Men då var det en psykolog som sa till mig att det viktiga också att vi lär barnen att bekräfta sig själva. Mm. För att skulle dina barn då komma och säga, mamma tycker du att jag är fin i den här tröjan? Mm. Då säger vi ju direkt, ja, du är superfin.
Så vad tycker du?
Just det, exakt. Då säger man så här, vad tycker du? Ja, ja, men jag känner mig jättefin. Precis det tänkte jag säga. Så att man lär dem att säga fina saker om sig själva.
Det tror jag också, att det är många kvinnor som har varit dåliga på genom åren. Mm. Alltså jag kan se till andra kvinnor som jag har känt att nej, jag vill inte ha på bild, eller åh gud så jag ser ut, eller du vet, att det är liksom negativt. Mm. Det är så dumt. Samtidigt som pappa bara, ta bild på mig. Jag blir alltid snyggast på bild.
Det är så härligt.
Men Selma sa också då, för då så sa jag till henne, men du är ju en sån, du är så omtänksam och du är en jättefin kompis, och du, och så pratar med henne och då kommer Frans. Jag är också jättefin kompis och jättebra. Jag är ett omtänksam. Jag bara, ja du också, hör du allt jag säger. Men han sa faktiskt här om veckan, då var jag glad i bilen när han sa, det är vårt äldsta barn, jag tycker om allt på mig själv. Jag tänkte, åh älskar gud, vad skönt att höra. Låt oss få Selma känna så.
Men, och det sa jag faktiskt, jag vet en annan grej som jag sa till, nu under den här yngsta sonen då har bott hemma. Då har ju Filip varit, han flyttade hemifrån när han var 19, så det är typ 8 år sedan. Mm. Så det har ju varit, vi har fått ganska lång tid, jag och den yngsta sonen tillsammans, vilket har varit väldigt fint. För jag fick ju första 7 åren med Filip själv.
Själva, ja.
Och sen så fick vi det nu. Men då brukar jag alltid säga till bilen, vet du vad en sak? Han bara, att du älskar mig. Mm. Och jag bara säger, jag älskar att du säger så, säger jag. Och också att han inte säger det tillbaka just där då. Därför att jag, det finns...
Det är inte därför du säger det.
Nej, och han känner att jag gör det. Mm. Inte bara att jag säger det.
Nej, det är skillnad.
Exakt, och då blir jag så, då säger jag, älskar när du säger det. Mm. Att han svarar på mig, utan jag bara säger så här, vet du vad? Ja, jag vet att du älskar mig, mamma.
Ja, och det är det viktigaste. Det ska vara så sten, det ska sitta där.
Exakt.
Men det har jag tänkt på mycket på sista tiden, att så här, okej, barnen flyttar ut en dag, vad önskar jag att de har med sig? Jag skulle önska att de känner sig tillräckliga. För när du sa nyss, vad är det som gör att du tänker tankar om dig själv som är hårda? Det är nog den här, det är väl uppkopplat med självkärleken då. Att man ska känna sig tillräcklig och kunna trösta sig själv i perioder. Framförallt tycker jag, när det kanske har gått snett då. Vi säger att man har råkat gjort ett pissjobb, helt ärligt. Att man faktiskt då kan ge sig själv att så här, du duger ändå.
Exakt, och det är det jag tror är viktigt i det. Nu är det viktigt att Leon känner att han älskar sig själv. Inte det viktigaste att jag gör det, men det finns ju en... Att man kan luta sig mot, att man vet att någon står där.
Ja.
Men att om någonting, till exempel då när jag var på det här hockeyläget. Om det är så att de är, och det vet ju du som har levt med en idrottsman. Att när man inte har, om de skadar sig och inte kan fortsätta sin idrott. Vem är de då?
Precis så.
Min pappa var ju fotbollslandslagsmålvakt. Och när han inte var det längre. Alltså han hade ju astuffa år. Där han försökte hitta, vem är jag? Mm. Utan min prestation.
Det är så starkt uppkopplat.
Det är så otroligt, och där tror jag det är så oerhört viktigt att grunda sig i sin självkänsla, vilket gör att det är den man är och självförtroende är det man gör och liksom prestationen. Men att den man, för att då spelar det ingen roll om du vet vem du är, så är det tråkigt att du inte kan fortsätta med hockeyn, men du vet ändå, du har en trygghet i den du är,
och
så du kan lita på att du kan göra någonting annat sen.
Och att man duger ändå, att man ändå är älskad och kan älska sig själv oavsett. Men vad ger dig, vad känner du ger dig ångest och oro? Är det någonting som, har du några triggers där du vet att det här...
Ångest har jag liksom haft lite sådär, att det, många pratar om ångest och jag vet inte riktigt om jag kan benämna det på det sättet, för jag också så här känner att det är så många som har jobbig ångest. Ja. Så att därför så tycker jag att jag... Men absolut oro. Mm. Barnen, alltså alltid. Det tar aldrig slut. Det tar aldrig, och det, nej, jag lovar dig, det kommer aldrig slut. Men den är annorlunda.
Mm.
Men sen tror jag att det är så här, det som kan... Världen kan ju oroa mig, men jag känner också där att jag har jobbat jättemycket med nu i vintern, när det har varit så mycket på nyheterna, att jag så här, inte titta bort, utan jag väljer att titta på det under dagen när jag är mottaglig för det. Och jag börjar inte morgonen med nyheter och jag avslutar inte dagen med nyheter, utan jag tittar på det mitt på dagen.
Men det är nog smart, för det sätter väl också en känsla. För det är ju så mycket som man faktiskt direkt tar in. För det är så mycket hemskt som händer.
Exakt, och då vill jag vara uppdaterad, men jag kan inte påverka det. Och då måste jag säga att om jag ska vara med och påverka någonting, så är det det jag gör idag. Och möta människor med ett leende som kanske har sett på nyheterna. Alltså så att man, och då har jag lättare att vara en bra person om jag inte har sett det just på morgonen. Ja. Liksom. Men sen så är det nog, tror jag som freelancer ibland, att man har, det är väldigt så här, nu har jag ju för sig varit det i 30 år, men det tar ju aldrig slut att man säger, nej, okej, vad händer nu? Liksom. Man bara, nej, nu är det tyst. Mm. Och sen så bara exploderar det. Och i den här perioden, jag vet, Johannes Hansen sa till mig en gång att, men har du någon gång inte ordnat sig?
Ja, när du säger det.
Men då blir det ändå så här nu när man kommer liksom säga, ah, fast jag fyller ju ändå 55 i höst. Det kanske liksom åldern nu.
Så börjar man hitta så här, lite så här.
Jag hittar de andra sakerna och så bara, nej, men det är annorlunda nu än förut. Uh-huh. Och då är man orolig för hur ska jag försörja mig liksom längre fram? Mm. Vad har jag för möjligheter? Och hitta andra nya vägar, vilket också är spännande. Mm. Men lite oro och sen allting löser sig så blir det så mycket lättare.
Så bara, det var lugnt igen.
Verkligen, jag bara, fan, nu hade han rätt igen.
Men vad är dina absoluta bästa knep då för att boosta ditt välmående? Du väljer att inte se på nyheterna just precis när du vaknar. Mm. Vad har du för såna här go-to-boosta?
Men jag tror nog att det viktigaste för mig är jag trött? Det tar jättehårt. Alltså så att återhämtning är jätteviktigt för mig. Jag har ju varit utbränd 3 gånger så att därför så är det viktigt att jag återhämtar mig. Absolut inte bäst på det eftersom jag liksom är ADHD och när jag är i någonting som är så himla roligt då har jag svårt att så här, sätta stopp och därför är det viktigt så här, typ kalendern, nej jag får inte plats med mer så att jag begränsar mig via kalendern, ja exakt, så man får använda kalendern som en liksom, hjälp på vägen, ja. Men sen är det ju alltså, rörelse och träning tror jag för min del är det absolut viktigast och det spelar liksom ingen roll, nu tränar jag ganska mycket men därför att jag kommit in i det och jag sätter av den tiden, men i perioden när jag inte haft möjlighet att träna mycket, då har jag i alla fall sett till att jag har gått upp och gjort rörelse på morgonen, jag har tagit en promenad till jobbet eller jag ska till ett möte men jag går dit istället för att ta taxi. Även om de skickar en taxi om de vill. Så att jag hittar liksom den delen. För det är det som faktiskt ger mig det absolut bästa energin. Det är ju rörelse. Mm.
Och det är då din liksom mentala återhämtning också. Att röra på dig.
Ja, absolut. För nu är jag tillbaka. Nu vill jag liksom komma tillbaka till. Jag sprang en del förra sommaren. Mm. Och jag, för 10 år sedan så sprang jag ju maraton. Men efter det så hade jag liksom som löpningen var min så här. Jag sticker ut och bara springer så slipper huvudet tänka. Och
sen
så då släpper jag allting och sen kommer alla nya idéer. Jag tyckte liksom inte att det var jobbigt att springa. Nu tycker jag det är skittråkigt. Men jag bestämde förra sommaren så kom jag igång igen. Men jag var inte lika stark. Nej. Så att det var fortfarande så här tunga steg.
Och då kan man också bli lite så här, det är inte lika kul när det inte går så fort.
Nej, och det är bara så här, det är inget roligt när det är tungt. Nej. Och nu har jag tränat ganska mycket styrka då under vintern. Och så stack jag ut och sprang igår. Och
det kändes bra.
Men alltså det var så roligt. Oh my God. Det var liksom, ja men stegen var liksom lätt. Jag bara, men gud, vad är så här brukar kännas? Sen är ju inte konditionen riktigt där.
Nej, men du var ändå stark.
Men nu känns det ändå så här roligt att träna konditionen.
Ja, jag fattar precis.
Så jag insåg att jag gjorde ju en rätt liksom en bra plan där. Att jag får nog träna tillbaka styrkan. Och det har ju liksom med alltså så här, lite skador och sånt gör som jag faktiskt var tvungen att börja träna med styrketräningen på riktigt liksom med PT.
För det är så bra. Jag tror många kvinnor, jag pratar mycket om kvinnor, men det är ju ändå Empower Her podcast. Men det är just att så här, styrketräning, alltså det kan vara avgörande för så mycket för oss. Alltså det är bra när vi ska in i klimakteriet. Det är fantastiskt att känna sig stark. Man ska inte vara så rädd för att bygga lite muskler. Alltså våra kroppar ska ju funka bra. Mm. Jag kände nu när vi var åkte skidor efter jag fått liksom 2 barn och varit ganska svag. Vad skönt det att känna sig stark när man bränner ner.
Exakt.
Och finns det någon bättre känsla? Det som du beskriver när du är ute och sprang. När man känner att oh, det här känns bra.
Ja, och man kan bära sina matkassar utan att man håller på och smäller av.
Ja.
Liksom. Alltså det finns ju så här, men det finns så många, det var ju det just pappa såg. Att han behandlade liksom mammor som hade gjort illa ryggen för att de lyfte ut barnen ur bilen. Precis. Han bara, de ska inte skada sig så. Därför var ju därför han startade träningscenter. Men jag tror att det viktigaste är många, nu har jag ju mer tid för att mina barn. Men när jag gjorde ju så att jag hade möjligheten att jag kunde liksom träna på arbetstid. Och även om det bara blir en halvtimme på lunchen, för jag hade 1 timmars lunch, då tog jag en halvtimme. Och sen så tog jag liksom
maten. Och det är så mycket, det räcker ju.
Ja.
Du får ju ändå ett bra pass.
Mm. Ja, men exakt. Så det bästa är att all träning som blir av är det bästa.
100%. Mm. Men du sa att du har varit utbränd 3 gånger. Första gången var...
Första gången var, ska vi säga, 2009 tror jag det var. Grejen var så att jag hade fått det här tvar, som många kommer ihåg att Gunde Svan hade det.
Mm.
Det är en bakterie som är sjukbökig. Den stannar ganska länge, eller kopierna av det. Ja. Okay. Man påverkas väldigt, väldigt länge av den och du blir extremt trött.
Oh, herregud, ja.
Så jag hade ju den under en längre tid men jobbade med Nyhetsmorgon och förstod ju inte varför jag var så trött. Innan de hittade antikroppar mot det här.
Okay.
Då förstod de att det var det jag hade. Och det var där. Och den påminner väldigt mycket om utbrändhetskänslan. Mm. Att så här, jag kunde, tvättmaskinen kunde, jag väntar så här 4 dagar på att plocka ut, så tvättar jag igen. För jag orkar inte plocka ut. Alltså man orkar verkligen inte. Och det gjorde till slut att jag blev liksom utmattad. Mm. För att jag jobbade med nyhetsmorgon då. Så jag gick upp i alla fall 2:30 på natten.
Just det.
Och hade småbarn. Mm. Så det gjorde att jag inte mådde så bra. Och har en gång varit där så är det väldigt lätt att hamna där igen. Så att det är väl det. Att, och jag hann inte liksom komma ur min utbrändhet. För jag var tvungen att börja jobba. För jag hade inte, faktiskt inte råd att vara sjukskriven.
Det är också det om man, för var du ensamstående då?
Mm.
Jag tänker som ensamstående mamma då. Det är inte så lätt att bara släppa allt.
Nej.
Där livet ska rulla på. Man ska bo någonstans och barnaktiviteter och det är...
Ja, om man inte vill. Jag kunde ju visst, jag kunde ha sålt huset och bott något mindre. Men då hade jag precis gått igenom en separation. Mm. Och tyckte att huset är tryggheten för barnen.
För dem, ja.
Och då vill inte jag rucka på det nu. Så därför tog det några år innan jag sålde huset sen. Men då var jag tvungen att jobba för att ha råd att bo kvar. Så det var liksom, det gjorde ju att jag aldrig riktigt kanske kom ur den här.
Nej.
Så därför hamnade jag ju lättare i det igen sen.
Men här måste du, under den här tiden måste du lärt dig mycket om dig själv och hur du återhämtar dig och vad som funkar och inte funkar.
Mm, jo, det gjorde jag nog. Tror liksom inte när jag var mitt upp i det, därför att då handlar det bara om att överleva.
Ja, alltså då tänkte man inte på det.
Nej, du kör bara tills du... Men det är någonting som vi kör bara på tills, för att det finns ingen annan möjlighet. Nej. Jag tänker, jag vilar sen. Mm.
Så kom aldrig sen. Nej, jag förstår precis.
Men sen så hittar man ju liksom återhämtningspunkter och sen så när man förstod, när jag förstod vad det var, så var det ju också lättare att säga till jobbet att jag måste,
så här
kan någon hoppa in för mig, jag måste åka iväg en vecka eller vila någonting och så.
Men när hittade du ditt intresse för yoga och meditation?
Jag gjorde min första yogakurs som instruktör 2000.
Var det stort i Sverige då?
Ja, alltså, nej, inte stort. Syren var ju liksom, då var, men då var det power yoga, vilket är så typiskt mig. Ja. Med ADHD. Att jag måste
intens. Tryck på.
Styrka och lite så. Men det passade mig, därför att när det är det, då vilar mitt huvud. Om det var för stillasittande, då...
Då kanske bara spinner.
Ja.
Ja, då kan du lika gärna bara känna aktiv. Exakt. Så släpper det.
Precis. Och det är samma sak med meditation. Jag har jättesvårt för så här, tyst meditation. Mm. Om jag inte har liksom affirmation eller Nej. Att jag behöver liksom räkna eller någonting sånt. Då funkar det. Och då tycker jag det är fantastiskt. Så jag har ju nu en app då som jag till och från använder väldigt mycket för att komma tillbaka till det. Men så där började det. Och sen var väl nog att jag... Sen gick jag yin-yoga-utbildningen kanske för 8-10 år sedan.
Mm. Det är lugnt.
Ja, och det är lugnt. Men, och den gör jag ju också mest för att jag faktiskt löptränade mycket då. Och fick väldigt ont i ryggen. Mm. För att min muskulatur blir liksom för tajt.
Mm.
Och jag är överrörlig. Och min kropp behöver rörlighet för att må bra.
Mm.
Och då var det hon som jag tränade för, så att hon gjorde mycket yin-yoga. Och som i kombination med löpningen. Och då får du ju även liksom rörligheten och styrkan.
Vad intressant när du säger, för jag var på ett yin-yoga-pass för några veckor sedan. 2 veckor sedan. Då hade jag precis kört ett styrkepass. Älskade yin-yogan.
Mm.
Kom veckan efter utan att ha kört ett styrkepass innan. Vidrigt.
Alltså.
Det var så lugnt.
Ja, men det var så lugnt, exakt. Man vill känna att det händer någonting på
ja,
det sättet.
Ja, och då sa tränaren så här, ja, sist hade du kört styrketräning innan. Jag bara, det var därför det var så skönt.
Ja, exakt.
Men som du säger då har du hittat dina sätt att göra det på. Och det är väl så man måste göra i livet. Vi är ju inte alla samma. Och vill man på något sätt att hitta sin typ av återhämtning måste man väl ändå researcha lite. Hur funkar det för mig?
Exakt.
För det finns ju ingen mall. För många kan fråga mig, hur gör du si eller så? Eller hur gör du det här? Ja, så här är jag, men jag har ingen aning om du kommer gilla det.
Nej, man måste utgå från sig själv. Och det är därför många säger, så kan du tipsa om vad de ska göra? Nej, det kan jag inte, för jag vet inte vem som lyssnar och vad de är.
Precis.
Men jag kan berätta hur jag tänker.
Ja.
Och det är ju samma sak med yin-yoga. Den tycker jag om, även fast den är lugn. Därför att där har jag ju lärt mig att känna in, vad säger, vart känns det någonstans i kroppen nu?
Mm.
Börjar det släppa? Ska jag andas in, andas ut? Är det skillnad på den här sidan mot den andra sidan? För att lära känna min kropp. Vilket gör att jag har ju saker att tänka på.
Just det.
Även när det är lugnt. För att lära känna min kropp.
Mm.
Och det tycker jag är spännande. Att vara nyfiken på din egen kropp. Vad är det den behöver? Är jag stelare på ena sidan än den andra? Ja, men är du i obalans, då kan det bli skador efter
det. Och den pratar ju ofta med en. Alltså om man verkligen lyssnar så har den ju saker att säga hela tiden. Jag har tänkt på vissa olika stresssymptom jag hade för något år sedan. Det är ju bara saker den har sagt till mig. Det är inte så att vi är separerade.
Nej.
Utan att jag bara, hjälp! Vad är det här? Mm. Istället för att bara, okej, vad är det egentligen? Ska vi ta reda på det här?
Och till slut så skriker den så jävla högt så att du inte orkar längre. Och då var det så här, varför lyssnade jag inte tidigare?
det är ju så för alla som hamnar där. Mm. Alltså båda mina föräldrar har varit utbrända och de var så där, en dag var det bara stopp.
Mm. Och det är inte värt att komma dit. Och där tror jag någonstans, lika väl som det är viktigt att lyssna på vad stoppet är någonstans, så är det där någonstans vi ska lyssna in och så här, är det här någonting jag vill göra? Mm. Eller jag gör det här för att någon annan vill? I den bemärkelsen att liksom gå på middag. Mm. Eller ja, det är någon annan som vill det. Men jag känner faktiskt idag för att göra det. För den personens skull. Då är det ju ändå en vilja från dig själv. Men jag tror att det är lika viktigt att ha den dialogen med sig själv. Och det tyckte jag hon, Elisabeth Gilbert då, som är med i podden den här veckan. Från Eat, Pray, Love-filmen.
Mm.
Hon pratar om God. Alltså som, om, och jag tror liksom inte, jag har en tro på, inte på Gud som är en farbror i skägg eller vad man nu ska säga. Så att jag använder aldrig det uttrycket. Och då sa jag till henne, men i filmen så säger du God is within me.
Mm.
Och då sa hon det att, så sa det, är det den eller är det någon annan Gud du pratar om när du säger så? Mm. Och då sa hon att, hon beskrev det som att hon behövde prata med någon inom sig själv, för annars blev det en monolog.
Jag fattar.
Så hon ville prata med sig. Och den andra delen av sig som hon pratar med kallar hon för God.
Mm, jag förstår. Så vad tänker du egentligen att hon pratar med då? Vad skulle det vara för dig?
Nej, men jag ser ju kanske mig själv som en... Jag kallar inte mig själv för det. Men jag behöver inte den benämningen. Men jag tror det hon var så tydligt var ju att du har en dialog med dig själv och det är okej. Okay. För ibland kan det vara så här, man sitter så bara kommer man på en idé. Jag bara, ja men just ja, det vill jag ju göra. Då är det ju du själv som talar om för dig och du lyssnar till det. Medan då för att sätta ett namn på det så säger hon då God. Och jag gör ju inte det. Utan det är ju, jag lyssnar på mig själv. Men det är lättare att ha en dialog med...
Men kan det vara själen?
Ja men själen, men jag, det är ju också jag.
Ja, för det är ju det är framförallt du.
Ja,
det är väl egentligen
det, är
det
jag.
Mest du.
Ja, och det är mitt fysiska jag säger någonting... Så här, nu orkar inte jag längre. Då är det också en del av mig.
Precis.
Men jag tror att det viktigaste är att det är okej att ha en dialog med sig själv. Oavsett om det är mitt fysiska eller mentala. Eller min lilla Kristin som var liten och mobbade i skolan. Alltså så här, är det en sanning idag eller var det min sanning när jag var liten? Men jag gjorde så gott jag kunde då. Det är okej. Att ha den här dialogen med sig själv. Den är ganska spännande för man lär sig väldigt mycket.
Ja, mycket av ens reaktioner när det händer saker. Mycket kan ju vara minnen.
Mm.
Och saker som triggar igång. Som du säger, som att du var liten och mobbad. Var det så när du var liten?
Ja, men det var perioder som jag var det. Och det är också så här. Det är så lätt att man då... Att den sanningen lever kvar. Ja. Av vad... barn säger som förmodligen inte menade någonting illa, men under den tiden, eller kanske inte mådde bra själva, men utsätter andra barn för någonting. Men då kan det vara liksom en sanning som lever kvar när de är vuxna, för att man blev retad som barn. Men den sanningen är inte sann idag. Och det var inte sann då. Men...
Och det går ju liksom att gå in i den med hjälp av, men framförallt kanske terapi då, gå in i den situationen och få se det för vad det var.
Ja.
För oftast har det ju satt sig spår i en där man har trott på det så starkt. Man kanske ändå kan se då att så det här var två barn som slängde ur sig något som du säger, som inte alls kanske stämde. Och det var jag som blev ledsen och sitter ett sår här som jag ändå kan läka.
Och där tror jag också det är viktigt att tänka på det. Att varför tänker jag så här om mig själv? Jo, för att jag fick höra det som barn till exempel. Mm. Men är det sant?
Precis.
Är det sant idag? Och är det sant i dem så? Att man går till botten med det. Och om man inte klarar av det själv så är det jättebra att ta hjälp i det. Att prata. För att du kan inte leva efter en sanning som inte är sant idag.
Nej.
Därför att då skapar du en framtid på en osanning.
Och det där är riktigt, det där är visdomsord. Jag tänker så här, vi måste ju in lite i din karriär.
Mm.
Du som är en mångsysslare.
Ja, jag ska titulera mig sådär. Mångsysslare.
Kan ha som din bio på Kristin Kaspersen på Instagram. Mångsysslare.
Perfekt.
Men hur började din karriär? Jag tyckte att jag har läst att du har jobbat som meteorolog.
Ja, jag började som värdepresentatör.
Ja, i Norge.
Ja, precis. Jag var norska TV3, men jag var ju inte meteorolog, utan där var ju så här väderflicka typ.
Vi hade lekte det jag alltid som barn. Jag
exakt.
Stod på våra
jag lekte också.
Och så här i norra delarna har vi...
Ja, fast jag gjorde för Norge TV3, där uppe, Nordnorge, Sprette Regnbygger och Glatta Veje.
Du körde också på norska då, ja.
Ja, exakt. Min pappa är ju norsk, och jag är ju faktiskt norsk medborgare.
Men du pratar norska flytande.
Ja, flytande, men i stort sett så gör jag det. Men så där började jag... Men det alltså jag hade ju praktiserat på tv tidigare när jag var typ 15 med Meta Bergqvist som är en fantastisk producent på SVT. Hon har ju slutat nu, men jobbade där många, många år och fick lära mig väldigt mycket av henne. Och sen kom jag tillbaka då till tv med, jag gjorde en praktikplats på Robert Aschberg ikväll Robert Aschberg. Och sen så hamnade jag i London och gjorde vädret. Och av en anledning så kom till mig som startade en liten kanal uppe i Åre. För han hade tagit över fjällbindan och då sa han, vi gör tv härifrån. Så då gjorde vi tv på, från bygget.
Okej.
Okay.
Och vilken ålder är det här?
Då var jag, jag vill se, jag var 92, det var... Ja, men 23. Och då hade jag ju innan till och med varit flygvärdinna, gjort massa andra saker, varit bar och verkligen...
Det var mångsysslare då också.
Det var, absolut, jag funderar fortfarande på vad jag ska bli när jag blir stor. Och grejen var att med tv var ju mer så här att, ja men många av mina kompisar blev så här, åkte iväg och var reseledare. Mm. Och jag bara, men ska jag vara reseledare? Ska jag? Nej, men jag kör det här programmet upp i Åre, det är liksom en säsong. Så det var lite för mig, jag visste fortfarande inte vad jag ville bli. Nej. Typ. Och nu har det gått... Snart 32.
Men du, vad skönt ändå att sitta här med mångsysslare. Kan man inte få vara det bara?
Jo, men jag tycker det är toppen. Jag brukar säga till mina liksom, killarna att så här, man behöver inte alltid veta exakt så här, ska jag plugga de här fem åren, blir det här. Utan var intresserad av flera olika saker. Sen är det lite rörigare, för det är svårt att säga, ska jag ta det här jobbet? Mm. Men tänk om jag tycker det är tråkigt.
Vad vill jag helst? Liksom,
ja, och har du en riktning, att det här tycker jag är kul, då finns det också en drivkraft. Det är så här, det här vill jag bli bättre på, det här vill jag liksom, dit ska jag nå, eller det här vill jag plugga. För att, men tycker man om lite allt möjligt, då har man inte samma så här, ja, det här vill jag plugga, nej, kanske inte.
Men det känns som att den... Liksom den, att vilja göra mycket och att liksom, som man säger, vara lite allgörare och spreta, det känns inte som allt som att det är någonting man har fått en positiv liksom, boost av. Jag vet när jag gick en stylistutbildning när jag var typ 21, och då kom jag att min lärare var så här, jag tror inte du bara vill styla, jag tror du vill göra lite annat också, lite mer. Och det kändes för mig som att det inte var så bra. Och så nu i efterhand så här, ja, det stämde nog.
Ja, exakt. Men det är ju, alltså jag tycker att det är så skönt att du har ett jobb och tycker att det är väldigt roligt. Men man kan vara lite nyfiken på andra saker också.
Man kanske också har ett liv.
Ja, och sen så tänkte jag, men tycker jag att det här är lite roligt? Ja, ja, men då testar jag det ett tag. Och man får möjligheten.
Ja.
Så att det, så blir man mångsysslare.
Men efter, ja, precis. Men efter Åre då? Då...
Ja. Nej, men efter Åre så fick jag jobb på TV4. Så då gjorde jag uppdraget. Som var ett väldigt populärt program. Jag fick till och med Hylandpriset, som var ett typ Kristallen.
Coolt!
TV-pris när jag var 24.
Hur kändes det då?
Nej, men det var, jag tänkte att det här kommer ju liksom, för det var två liksom äldre manliga programledare. Det var ju ganska nytt med att det kom unga programledare då. Och de, en av dem, han var så jävla sur, kommer jag ihåg. Alltså, Hyland levde ju tyvärr inte längre då. Och då sa han, nu gråter Hyland i sin himmel, sa den här ena programledaren. För att han, ja. Men jag fick i alla fall det priset, vilket var ju fantastiskt, därför att det blev liksom ett erkännande för mig att fasiken,
jag kan det.
Vad roligt liksom. Eller mer så här att, oj, överraskande. Och sen gjorde jag uppdraget, jag gjorde väl Sommar på Gröna Lund faktiskt, det första jag gjorde, var direktsändning på TV4. Och var det
live
första
också.
Det första jag gjorde innan jag gjorde uppdraget på en stor kanal, så var det en direktsändning. Och sen så fortsatte det bara med liksom, sen har jag gjort allt från ja, men galer, första. Det som har varit kul också är ju att jag har liksom varit inom nyheter och sport och underhållning, alltså alla olika delar. Men att jag fick vara med och göra första idrottsgalan, när liksom alla bara, men hur ska det här bli? Och det var jag och Leif Loket Olsson. Och första gången som Melodifestivalen hade deltävlingar.
Som också är så poppis nu.
Exakt, och det var ingen som trodde på det då. Och det var såhär, skivbolagen bara, nej, det där kommer bli som en talangjakt.
Och vi har redan countdown hemma till nästa år.
Exakt.
När det börjar.
Ja, men precis. Det är ju så otroligt populärt. Och det är ju liksom, även skivbolagen gillar vi idag. Så att, det
men då, och sen, och var här i karriären fick du barn? Ditt första barn?
Jag fick, Filip, då hade jag hållit på, alltså jag var 27, skulle fylla 28. Så då gjorde jag söndagsöppet, kommer jag ihåg. Med Uffe Larsson. Så det var under SVT-tiden. Så jag hade ju inte hållit på jättelänge dock. Jag tyckte att det känns som att jag hade hållit på länge då. Men det var ju inte mer än 4 år kanske. 4-5 år.
Men också i en så här vuxna liv då, efter 20, man har börjat jobba lite seriöst. Så kanske det ändå känns som en evighet.
Ja, men alltså, så, ja, precis. Nu när det är 32 år. Vad hände? Men där fick jag barn. Och jag var hemma ett år. Och jag var jätteglad för det.
Det förstår jag.
Och tyckte att det var... Jag tyckte verkligen om att vara hemma med barn. Och sen när Leon kom, då var jag väl hemma ett halvår. Nej, men jag var hemma nästan ett år också då. Men då såg jag till att plugga på universitetet samtidigt, plugga engelska, för jag var lite rastlös.
Då fick du in det.
Jag tänkte så här, någon gång ska jag gå på universitetet.
Men du sa till mig så här, hur får du ihop allt?
Mm, exakt.
Kan du berätta hur du fick ihop allt?
Nej, men jag vet inte faktiskt. Jag tror det också är att jag känner igen mig så mycket i dig.
Det är det jag menar. Att jag känner igen mig i dina poster. Så kan jag förstå. Jag kan ungefär där förstå att du kan se att det var mycket när du var i min ålder.
Ja, exakt. Och jag kan också känna så här, jag tror därför också blir lite andfådd. Ja, jag kommer ihåg hur andfådd jag var där du är nu.
Det är ett minne som...
Ja, man bara, just det, så var det. Och så, men samtidigt en fantastisk tid.
Ja.
Men jag bara, exakt. Du andas ju.
Vart jag andfådd när jag sa det.
Men också så här, våga stanna upp och tänka så här, vad vill jag nu? Vad behöver jag nu? Sen tycker jag det är fantastiskt när man har en sån drivkraft som du har och gör din grej och gör det så sjukt bra. Mm. Och det ska man vara stolt över. Men det finns ingen som har, bara man inte går och väntar på att folk, vad förväntar sig folk av mig nu?
Nej.
För det kunde jag känna lite grann när jag kommer ihåg jag fick, de frågade mig om idrottsskadan igen, då hade det gått några år och då skulle jag göra det själv. Och då frågade de så här, vad är det liksom som gör att ni kontaktar mig nu? Mm. Vad är det ni vill ha? Och då sa de att din trygghet. Och då kände jag så här, ja men det kan jag leverera. Jag är ingen stor komiker. Men jag är inte jättetråkig heller. Men jag är inte på beställning liksom så här rolig. Nej. På det sättet. Utan jag har tryggheten och den vet jag. Ja. Och då inför så kände jag så här att jag började så här, gud vad vill folk ha för någonting? Vad tycker de är roligt?
Just det, man förväntar sig. Ja.
Ja, och då började jag säga, jag har ingen aning om vad folk tycker är kul. Jag har ingen aning om där ute vad folk förväntar sig av mig. Så det är fan skitsamma, förlåt att jag svär. Utan det viktigaste är, vad kan jag göra för att göra mitt bästa?
Men det har du rätt i. Alltså när du säger det, det är ändå, det tar jag till mig nu. För det är ändå, ibland kommer jag ändå tankarna vad vill de ha?
Mm.
Exakt. Det är sant.
Och det kan ju vara så att om du ska göra ett nytt plagg, jo, då kanske man säger att vad är det de har efterfrågat? Och det är ju fine.
Och då finns det statistik på det. Liksom
exakt. Och där kan man ju då forma. Men sen är det så här, vad vill de ha av mig idag?
Och ens personlighet.
Ingen aning. Istället tänka så här, vad har jag att ge idag?
Det är väldigt
den
sant.
Tror jag är mycket viktigare att tänka på. Därför att då ger du också ärligt.
Ja.
Istället för att tänka att kanske någon känner så här, nu regnar det idag, jag behöver en pepp-post till exempel. Ja, fast det behöver man inte alls.
Alltså, vad vill jag ge idag?
Vad vill du ge idag?
Precis, liksom. Vad har jag ens att ge idag?
Exakt.
Det är nog väldigt, väldigt sant. Särskilt just nu i det, när man också exponerar så mycket. Att, och sen som du sa där, om man har en tid, för jag hade haft tuffa år tidigare nu. Det är väl därför jag har fokuserat så mycket också på så här, vad jag mår bra av. Då är det tråkigare att lägga upp, för jag kan inte vara oärlig.
Nej.
Alltså du vet, det bara är dött ibland. Jag har inget att säga.
Och det tycker jag är så skönt att du säger det. Därför att vissa som jag känner som är så här, de har inga problem med det, men de är så här, jag måste lägga upp så här många gånger för att det ska liksom, man ska vara kvar i flödet och vilken tid jag ska lägga upp. Vilken tid? Nej. Gud, det har inte ens jag tänkt på. Det är för sig kanske bra om man har någonting viktigt att säga, man vill att folk ska se det, eller viktigt att säga, jag tycker att det är intressant att säga. Men ibland kan det gå, jag bara, men gud, jag har inte lagt upp en post på 10 dagar. Nej, därför att jag inte haft någonting att säga.
Det är det, ibland har man inget att ge.
Nej.
Man har inget att ge, man vill bara liksom fylla på själv. För det har jag känt på sistone så där. Nu kanske inte jag kan bara ge ut massa energi. Nu kanske jag bara behöver få ta emot.
Exakt.
För ibland är det för jobbigt att bara ge och ge och ge.
Ja, och då gör du inte bara för din skull, utan du gör det för att du tror att folk behöver det.
Ja.
Och det vet ju inte.
Nej.
Utan istället gå liksom före där och säga så här, vet vad, nu har inte jag har varit så trött. Och jag vet vad, någon gång när jag åkte utomlands med mina barn på semester i 2 veckor, så skrev jag så här, jag la en bild, liksom typ en bild på våra pass så här, och så skrev jag att nu checkar jag ut för nu vill jag lägga fullt fokus på mina barn. Och jag fick så många fina kommentarer kring det. Alltså så här, respekt för det. Sen ska man inte ens behöva säga det, men jag tycker att ändå så här, det tycker jag också är respekt gentemot ens följare som är gulliga och följer en ändå. Men att visa att det är okej. Och jag vill dela med mig av någonting när jag känner för det. Och
precis.
Är ärlig i det.
Och vara mig då.
För då exakt. För då blir det inte heller en ansträngning. För jag tror inte att mina följare vill att jag ska anstränga på det sättet. Utan ge när jag kan.
Och du har ju inte den typen av konto. Jag tänker också, jag har inte heller ett konto där jag bara tar med outfits in till stan och står och fotar. Och liksom ska leverera modecontent. Utan när ens följare följer den för en själv, då är det svårt att fejka det.
Ja,
de känner ju av det direkt.
Och jag kan förstå de som har det som jobb att lägga upp de bilderna. De har ju större krav på sig på det sättet.
Så är det.
Det känner jag att jag inte har. Och det är ganska skönt. Men samtidigt så är det ju...
Det är för att det var mycket annat också, tror jag. För jag har också andra grejer. Hade det bara varit Instagram, då kanske man blir mer...
Ja, exakt.
För jag menar att det är, om Instagram är ens yrke, då kanske man verkligen blir så... Ja, men inrutad på vilka tider och har jag fått likes, så det blir så himla viktigt. Jag tror att gör man lite mer grejer, då kanske man använder den till något annat.
Ja, och det blir ju en del av allt det andra också. Men där måste jag också säga att jag är sjukt imponerad av, liksom, många pratar om det här med influencers och liksom, vad är det för jobb? Så här. Alltså jag tycker att det är så Jag tycker ni är så kreativa, och ni som också då liksom startar egna klädesföretag eller om det är smink eller vad den är, bara fasiken vad ni, vilken drivkraft ni har. Redigera bilder, gör det här rörliga. Jag bara, alltså ni lägger ner så mycket tid. Respekt, känner jag.
Men jag känner också ofta det, att det är så här, det är massa unga kvinnor som bygger sina brands och sina egna karriär, bygger bolag. Alltså jag är jätteimponerad själv också.
De sitter liksom inte och väntar på att någon ska säga, vart kan jag få jobb någonstans, utan de skapar det själva. Och det tycker jag är otroligt.
Jag tycker också det är coolt.
Och det är liksom bara som att du, det hela den liksom resan du har gjort från där du började till liksom där du är nu. Jag tycker det är verkligen så här respekt.
Ja, tack. Jag startade mitt klädmärke 2013 själv och tyckte att det här blir kul. Och sen vips har det gått många år. Men det var också, du vet, ung och taggad.
Men vad var det som gjorde att du bestämde för att skuldsörta det?
Jag hade jobbat på, eller jag hade slutat dansa när jag var 22. För jag skulle bara bli dansare först. Det var det enda jag skulle göra. Och sen så jobbade jag på en webbshop där Tyra Sjöstedt hade en webbshop. Och så tänkte jag, det här vill jag också göra. Och sen så flyttade jag mitt ex till Sundsvall. Och när jag var tillräckligt uttråkad, då kände jag, då kör vi. Så då jobbade jag på Scandic samtidigt så att jag kunde starta igång bolaget. Så jag skulle råd, så lånade jag pengar av pappa, så stack jag till Kina. Och nu i efterhand tänker jag, ja du sa så, jag har skrivit böcker men jag har dyslexi. Jag designar kläder, jag kan inte designa.
Ingen aning. Men du vet hur du ska säga.
Och då var det så här, vad är det för utbildning inom liksom design? Jag bara, då tar vi nästa fråga igen.
Men man ska omge sig också med människor som är bra och som kan det man inte kan.
Alltså, men det är väldigt inspirerande som du säger att du har skrivit böcker, men det var kanske inte det du trodde att du skulle göra. Alltså man behöver inte, det tänker jag på ofta, på många duktiga tjejer sitter där som skulle kunna göra det jag gör. Det är bara kanske att de inte har vågat ta i steget. De är säkert mycket duktigare än vad jag är.
Ja, och jag tror också att man måste släppa lite grann det här med, jag började faktiskt en kurs nu när jag inte hade så mycket att göra då i vintras, en författarkurs. Att jag vill liksom börja, hur skriver man en roman? Mm. Men då, och då är det ju inte jag med min svenska och grammatik och bara, men jag har ju inte den bästa svenskan tycker jag då. Och då står det så att fokusera inte på texten. Det är inte en text, det är en historia som vill bli berättad.
Mycket finare.
Och då blir det ju så här, berätta historien istället. För det finns alltid de som, du är bra på att berätta historia. Men det betyder inte att du måste kunna. Selma Lagerlöf hade dyslexi, jag tror det var hon. Så hennes väninna hjälpte henne att skriva hennes böcker.
Så coolt, hon hade och storyn var där. Ja, exakt. Kan ner det liksom.
Exakt. Och du har en känsla för kläder och vad som är snyggt. Och så får du hjälp att designa det.
Man kan ta
som
hjälp
du ser.
Det, ja.
Exakt, man tar hjälp.
Man tar hjälp, ja. När har du varit som mest stolt över dig själv i din karriär?
Jag vet inte om det var när jag kanske när jag tog mig in på Nyhetsmorgon, för det kämpade för i 7 år.
Hur kämpar man för det?
Jo, därför att varje gång det kom en ny chef så gick jag dit och sa att jag tyckte att jag skulle ha jobb där. Och det var inte alla som tyckte att jag skulle vara där, för jag var för mycket underhållning. Och någon sa till och med att ja, men det blir så svårt att ta dig på allvar när du är underhållning och liksom mamma i Lillbabs och sådär. Nyheten måste vara seriöst. Men sen så till slut så kom jag in där. Så det var jag stolt över, att jag inte gav upp den drömmen att få göra det. Sen skulle jag nog säga att det är egentligen inte ett programledarjobb, men jag är otroligt stolt över resan jag gjorde under Let's Dance. För att det var någonting annat. Det var så mycket både fysiskt och mentalt, men hur jag jobbade med att liksom hålla andras förväntningar borta, att bara, jag ville inte tävla egentligen. Jag hade sagt nej 3 gånger tidigare. Men så gick jag in med en annan inställning och hur det här mentala faktiskt funkar.
Då fick du liksom verkligen applicera de verktygen där.
Ja, men exakt. Och jobba med det. För att efter några program så blev, blev man ju trött. Och då började man lyssna på andra. Och bara tänka andras förväntningar. Vad tycker de att jag ska göra? Så här. Och sen bara, och då gick det ju inte så jättebra 2 program. Och då sa jag till Kalle som jag dansade med, att nu vill jag att vi går in i den här dansbubblan igen. För att nu har jag tappat det. Liksom. Och så gick vi bara in och fokusera på att lära mig dansa. Och då blev det ju bättre igen.
Då var det kul.
Och då var det kul och det blev bättre.
Jag hade inte tänkt på det, hur mycket press det måste bli utifrån att man börjar tänka på vad andra ska.
Ja, men det blir ju så att vad kanske juryn vill se och sådär. Skit i det.
Ska gör kul det. Dansa.
Ja, och han ser ju, jag litar på att han gör den koreografin som jag kan klara av. Och jag vill lära mig alla danser. Det var mitt mål.
Sjukt kul när man kommer därifrån och fått lärt sig allt.
Ja, är fantastiskt.
Det måste ha varit så kul. Ja. Vad var det mest utmanande i din karriär?
Jag vet inte om jag tycker, men det har varit så utmanande på något sätt. Det är kanske mer att få upp livet. Eller också människors liksom fördomar ibland, tror jag. Och ibland också det här att man liksom inom, jag vet inte om jag har haft något så här riktigt som har varit Jag har ju alltid tyckt att det har varit spännande att lära mig något nytt. Så när det har varit utmanande har jag snarare så här...
Det här är kul.
Det här blir spännande. Så därför tror jag inte att jag liksom... Jag ser inte att utmaning är någonting som är negativt. Nej. Utan jag tycker att det är ganska kul. Sen har jag för sig sagt det till mig själv nu att jag vill inte ha utmaningar just nu. Alltså,
ibland
jag
har haft, måste det ligga lite.
Ibland, men som min syra sa, så här, skicka inte ut till universum nu att du behöver fler utmaningar. För det har, du har fått nog liksom. Ja. Både
du behöver inte testas mer nu.
Nej.
Det kan man känna ibland. Snälla, ja. Har inte lärt mig tillräckligt nu? Kan vi pausa?
Ja, exakt. Så här, jag älskar utmaningar. Ja, ja, bring it on.
Precis alltså,
så nu säger jag så här, ja, jag har lärt mig väldigt mycket. Och det jag har lärt mig på mina utmaningar skulle jag liksom vilja leva i ett tag nu. Mm. Och inte bara liksom få leverera nya utmaningar.
Jag förstår precis känslan. Mm, mm. Podden är ju sponsrad av Female Fund. De vill att vi ska öka intresset för kvinnlig ekonomi överlag. Och vi har ju mycket unga som lyssnar. Och jag tycker att det är viktigt att ändå våga lyfta ämnet och prata om ekonomi. För det är ändå en viktig sak. Och det känns som att många kvinnor är väldigt rädda för att prata om det. Du gick ju igenom en skilsmässa, då när barnen var små. Mm. Hur har du sett på ekonomi sen det hände och just då? Hur var det?
Nej, men jag tror att jag har nog alltid i båda mina relationer så jag var ju gift en gång, men så vi hade liksom vi hade nog väldigt mycket liksom, vi hade inte så här delad ekonomi. Vi hade ett konto som man satte in pengar så att det gick till huset liksom eller till det. Men jag har nog alltid varit ganska så här driven i att se liksom till företaget. Liksom. Mm. Hur går företaget? Och tänkte den delen. Sen blev det ju då, jag ville ju inte när vi skilde oss att det skulle bli så stor förändring för barnen levnadsmässigt. Liksom. Så då blev det att jag fick jobba typ trippelt för att ha möjlighet. För att det är, ska man resa med tre barn. Mm. Och de, ganska snabbt så var det som att betala för tre vuxna. Liksom. Då kostar det ju. Så då fick man ju liksom jobba extra hårt för det. Men jag skulle väl önska kanske att jag hade haft lite mer koll på sparandet.
Ja, men man kan inte prata så mycket om det då heller. Jag tänker på samma sätt som idag.
Nej, exakt. Man pratade inte så mycket om det då. Och jag tror att pappa var ju liksom, min pappa var ju mera så här byggde bolag och var liksom duktig på det. Mm. Alltså att han började få in ingenting och sen så byggde han upp det så att det blev ganska liksom bra för honom. Och medans mamma, hon har ju mest liksom, hon levde ju sina pengar när hon levde, vilket jag också tycker är väldigt fint.
Verkligen.
Att liksom, hon har väl det största blomsterkontot i hela Sverige någonsin, någon har haft. Och det är också fine, men jag kan känna nu till exempel när man är frilanser och inte vet hur det går framöver, att det är viktigt att man också ser till att företaget har en trygghet, liksom, till skillnad mot att om man inte, så att jag kan klara mig ett tag om det inte
om det
kommer in,
nej,
så att, till en övergång till någonting annat. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen att jag inte hade koll på sparandet tidigt nog, det tycker jag kanske är lite synd att man inte pratar om det mer.
Det tycker jag också är synd. Alltså, det är därför jag också vill lyfta det. För jag kan också personligen säga att det har varit, inte alls varit ett intresse för mig. Jag ville bara bygga bolag och tuta och köra. Jag tänkte inte ens på att vi skulle liksom tjäna pengar knappt. Det var bara för att det var kul. Men jag tänker att det är mycket unga kvinnor som lyssnar. Och jag tänker att det är... Det är viktigt att börja lyfta de här frågorna. Jag tänkte den dagen när min dotter och son blir äldre. Jag önskar att de får med sig lite verktyg för att veta hur man kan förvalta pengar. Och hur man sparar och vikten, alltså hur viktigt det är att spara.
Ja, just det här pensionsspar. Jag tänkte, fan, ska jag inte pensionär än? Men sen när man inser, nu är jag ändå 55. Mm. Och jag mår så här bra. Jag trodde man så här var skitgammal när man var 55. Och sen säger man så här, nej men jag är inte... äldre än så här. Jag tycker fortfarande livet är skitkul. Jag vill göra resor och gå ut och liksom. Ja. Då blir det ju liksom så här, när jag är 65, jag tror inte att jag kanske går i pension då, men jag, alltså, det finns en möjlighet att göra det. Då vill jag ju också leva. Liksom,
definitivt.
Och göra roliga
leva.
Saker.
Nej.
Och då förhoppningsvis ha liksom bra år kvar där man inte behöver jobba in pengar till barn. Alltså allt ansvar man har haft, utan kanske liksom, och jag tycker man ska göra det också tidigare än när man blir pensionär. För att man vet aldrig vad som händer heller.
Nej,
men att inte liksom ha sparandet med sig. Att det är så lite. Om du börjar spara tidigt så är det så lite som ska kunna gå till sparandet. För att det ska ju stå skillnad sen.
Precis.
Och det är väl det jag tyckte. Loppet, att, det var ju synd att jag inte fattade det då.
Men om du skulle få ge tips till unga kvinnor och män som lyssnar. Som verkligen vill våga följa sina drömmar. Inte då just ekonomiskt utan överlag. Vad skulle du vilja säga till dem? Hur vågar man?
Jag tror att det är viktigt att inte lyssna på vad andra säger så mycket. Utan det är lätt att man kanske säger, jag skulle vilja göra det här. Och så kanske folk, andra går in och säger, ja, gör det. Eller, ja, fast vet du vad, det är liksom, du har barn eller du. Alltså, se till att den är, bygg din dröm inom dig. Mm. Sen kan jag också tänka så här ibland att en dröm som jag har haft har drivit mig framåt. Mm. Men sen kanske drömmen har ändrats och blivit någonting annat.
Så kan det verkligen vara.
Men jag
kan
tycker om att ha någonting så här att det här skulle jag vilja göra med mina barn. Mm. Eller det här ska jag jobba för. Sen kan det ändras lite grann på vägen. Och det gör ju ingenting. Alltså riktningen.
Det ena kan leda till det andra.
Precis. Och jag tycker att det är fint att så här, att ska drömmen bli verklighet? Ja, det kanske den blir. Eller så blir det någonting annat. Men det som hjälper en att ha en vision om någonting. Eller ett önskat mål. Mm. Det är ju att inte glömma bort att njuta av resan dit.
Nej, för oftast är den roligare va?
Exakt. Så det är inte bara drömmen i sig som man ska liksom sikta på. Utan om du har en dröm och drivkraft dit så är det ju resan. Alltså, när jag gjorde Vasaloppet till exempel. Då, om jag bara ska tänka på liksom målgången. Och se mig själv gå över målgången. Det är ju fan en sekund.
Mm.
Jag ska njuta en sekund av hela den här kämpare.
Men det är som, då, var ju som att vara dansare. Exakt. Man tränade på samma dans i ett år. Och sen 2 minuter senare, det var det.
Exakt. Då är det ju viktigt att tycka liksom att resan dit till den här drömmen eller prestationen eller vad det nu man vill uppleva, att den också är en del av drömmen.
Det är väl också som du säger, det är väl också en härlig känsla att vakna på morgonen och veta att man har en, det kanske inte blir den destinationen. Men jag tror att det blir mindre spretigt om man har något fokus.
Mm. Jag tror det, men det är ju då som mångsysslare.
Ja.
Så kan man ju säga att det där
flera
fokuset.
Nu
gick det åt det där hållet.
Men det är ju svårt när mycket är kul.
Ja, det är precis det. Exakt, exakt. Och då, det kan vara så här att jag säger, det här skulle jag vilja göra. Och så berättar någon annan någonting annat. Man bara,
Och så kollar man kalendern och ser man att det är dubbelt. Och så bara,
exakt.
Hur gör vi då? Hur kan jag hinna båda? För båda är ju kul.
Båda är roligt.
Ja, säger min, jag säger, så här, när min man får någon rolig fråga så märker jag han funderar i flera veckor. Och jag har redan skrikit, ja gud vad kul. Alltså det finns inte något tvivel. Och så ibland undrar jag, vad skönt
det
måste vara i hans hjärna. Där han bara, ja få se. Typ man bara, få se. Vad menar du?
Men är det bra att ni är så pass olika tycker
du? Ja, det är ju för att jag drar ju framåt.
Mm.
Alltså du vet när han fick sin fråga nu att sitta i Viaplay efter att som expert efter han slutade hockey och han skulle fundera lite och då Jakob, det finns inget att fundera på. Nu säger du ja. Det gjorde han och nu sitter han ju där och gör det jättebra. Men hans funderande på gott och ont och mitt bara köra på gott och ont.
Ja, men då har man en som gasar en som bromsar.
Ja, det kan man säga.
Perfekt.
Jag tänker att vi ska avsluta med 3 snabba.
Mm.
Det gör jag alltid här. Favoritserie, tittar du på tv?
Ja.
Ja,
alltså det gör jag faktiskt. Men jag har haft som favoritserie, och det är så tråkigt att den är över bara, för att jag tycker det är skönt, just när man går och lägger sig på kvällen, titta på något som är roligt och som är väldigt kort, alltså så här, inte så lång. Och då har det varit Ted Lasso.
Du, Jakob säger, min man, att det är askul.
Nej men alltså den är så roligt.
Han säger att det är så bra.
Ja, den är så bra och också är, finns det liksom, jag som gillar ledarskap.
Mm.
Så även om den är liksom helt knasig ibland och så finns det ändå någonting i hans ledarskap som jag tycker är väldigt viktigt att det kommer fram. Men den älskar det. Så nu håller jag på att leta efter en ny sån här serie som jag kan gå och...
Ja, man vill lägga sig med en skön känsla ju.
Ja, jag vill liksom vara glad när jag somnar.
Ja, 100%. Mm. Favoritpodd, nu har ju du en egen podd.
Mm. Ja, nu ska jag säga, jag som inte lyssnar så mycket.
Nej, men det är du inte den första. De flesta jag frågar säger jag lyssnar inte på någon podd.
Nej, men det är så roligt också så här att ja, men jag har en podd, jag borde lyssna på jättemånga poddar. Men jag ska säga den som jag har lyssnat längst på och som jag tycker är härligt bara för att då, eftersom när jag är på då måste jag liksom lära mig, man läser på om den som man ska inte göra och så vidare. Det är ju Wahlgren och Wistam.
Ja, men då kanske man får skratta och
man
bra.
Får skratta.
Ja.
Och det finns perioder när man liksom tyckte att livet har varit rätt, så här, man säger lite, åh nej, åh vad jobbigt. Och sticker ut och springer runt i Djurgården och så lyssnar jag på dem. Och då slutar man att jag sitter liksom på huk och skrattar för att jag håller på att kissa på mig. Så att det är den som jag kan tycka så här, behöver inte tänka på någonting utan bara få garva.
Så skönt att
ja, det är så skönt. Och det är så kul. Jag har ju känt Pernilla sedan jag var 10.
Ja.
Och hon är ju verkligen som hon var när vi var 10. Alltså,
samma
är så
person.
Rolig. Ja, hon är så rolig. Hon är så rolig. Och Sofia är fantastisk.
Jag ser ju ibland när jag så här lägger mig framför tvn och ska också sådär inte tänka så på en Wahlgrens värld. Sen har jag skrattat ihjäl mig efter det.
Och jag vet att det var en period faktiskt där jag inte mådde speciellt bra och där jag vaknade så här typ 4 på natten och hade då, har de förklarat att det var ångest för jag vaknade väldigt ledsen och så. Och då kunde jag inte somna om utan fastnade i de här tankarna och då tog jag upp datorn och kollade på Wahlgrens värld.
Men det är fint ett plåster då.
Mm. Behöver då blev jag glad och kunde somna om.
Så skönt. Mm. Så en skön känsla i kroppen. Mm. Favoritmat?
Oj.
Nu ska du äta det här helst hela livet ut.
alltså då skulle jag, vi var ju på Maldiverna nyligen och då sa vi just där, jag kan ju leva på frukt typ, men deras fruktfat. Oj, alltså får jag bara alla de här olika smakerna så är jag superhappy. Och jag är ju väldigt mycket grönt. Men jag tycker också väldigt mycket om jag skulle, alltså jag har ju ingen favoritmat egentligen.
Men vad lagar du hemma då? En vanlig torsdag?
Jag är så dålig på att laga mat, va? Nej, men jag tror jag tröttnade efter det här med liksom, efter man hade haft barn och, ja, och var tvungen att komma på massa maträtter.
Det är
och
sen, inte kul.
Nej, och nu när de lagar sin egen mat, då är jag bara, gud, jag slipper. Jag kokar 2 ägg typ. Och, så ser jag alltid till att jag får i så här, jag gör en tallrik med proteiner, lite kolhydrater och mycket grönsaker.
Och då får du det du behöver.
Exakt. Sen kan jag älska. Jag äter ju, om man får glutenfritt då, men glutenfri pasta med pesto och massor med parmesan. Oh, parmesan gott. Så gud, det kan jag tycka är fantastiskt gott. Mm. Alltså, ja.
I sin
och sen,
enkelhet, ja.
Men sen bara steka grönsaker, halloumi eller en god sallad, kycklingsallad.
Alltså nu har jag en fördom. Det bara känns som att, tycker du om att följa recept?
Nej, jag tycker om att göra receptet första gången. Ja. Och sen så kan jag hitta på lite.
Jag fick en känsla att du ville bara köra.
Nej, alltså mina barn är så.
Ja, de är så.
Ja, båda två, Filip är ju, lite äldre, så han har hållit på lite länge. Men han är verkligen så här för smaker. Och, åh, den här smaken, den kan man ha i den här såsen. Jag bara, okej, jag tyckte att det var en fin ört typ.
Kul, och så stora barn.
Ja, det är jätteroligt. Och Leon, han ser ju massor på TikTok. Så han testar ju massor med grejer från TikTok.
Han är den generationen.
Exakt.
Men gud, tänk när mina barn vill laga mat. Mm. För vi satt igår, vad gillar ni? Rada upp, vad ska vi laga?
Mm, exakt. Och den, jag kommer ihåg att jag skulle laga mat en gång till killarna i typ en och en halv timme med en kycklinggryta och verkligen så ansträngde mig. Och sen åt dem på, då var de liksom Filip unga tonår och Leon kanske var 7-8 år. Och så åt dem, du vet, pillade ut kycklingen, bort med tomaterna, åt riset, sen bara, men nu är vi klara att gå. Och då hade jag gjort liksom mat i en timme och de åt färdigt på 5 minuter. Då tänkte jag så här, nej, då var det, tror jag, Jessica Frey som säger det. Det ska ta ungefär lika lång tid att laga maten som man sitter och äter. Mm. Så lagar du mat och har middag och mycket gäster. Och man sitter liksom en hel kväll. Då kan man hålla på hela dagen och fixa och liksom
låta grejer stå.
Men barnen, och det betyder inte att maten är sämre. Det finns jättemycket bra mat att göra.
Ja, såklart. Det finns ju, mycket går ju fort.
Ja.
Mm. Men det är, jag vet inte hur ofta jag står där och känner att det var som när rullar köttbullar sist. Och sen så bara, de är mycket godare. De vi har i kylen, det är de köpt. Och bara...
Man bara,
jaha,
fasiken.
Snälla. De var otillräckligen.
Ja, exakt.
Men du, miljoner tack för att du var här.
Ja, men tusen tack för att jag ville komma.
Jag är jätteärad att du ville komma. Och sista avsnittet av Empower Her podcast säsong 2.
Ja, vad roligt. Tack snälla. Tack.
Och om man kommer i kontakt med dig, är det på Instagram lättast då?
Instagram är lättast. Och sen finns det en hemsida, kristinkaspersen.se. Där står också så att man kan ta kontakt.
Gud, tack snälla.
Tack snälla.
Tack. Empower Her. Tack för att du lyssnade på den här veckans avsnitt och tack Female Fun för att ni möjliggör för kvinnor att vara en del av framtidens utveckling.